allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Ungpodden.
Hej hej.
Hej Martin.
Hej Susanne.
Det här är avsnitt nummer 13 faktiskt.
Ja.
Och vi har snöat in lite på böcker som handlar om vänskap.
Ja, det stämmer. Det blir ett avbrott från, inte helt avbrott ska jag säga, från förra avsnittet som handlar om sorgliga böcker. Då, för det är ju vänskap i de böckerna också.
Och det är ju det i alla böcker.
I stort sett är det ju det, ja.
Ibland är det lite mer fördjupat kring, alltså att det handlar just om vänskapsrelationer. Och jag kommer nog gå lite utanför det i de här böckerna för att jag har inte hittat någon bok som bara renodlat. Jag har inte hittat tre böcker, för vi ska ju oftast prata om tre böcker.
Ja, precis.
Du har fyra ser det ut som.
Nej, det är tre. Det är två som är ganska tjocka då, och sen är den som är lite tunnare. Så att jag har tre böcker också.
Ja.
Ja. Och...
Jag skulle bara vilja prata lite, säga lite grann om en film innan vi drar igång om böckerna.
Ja, det, gör det.
Så jag vill tipsa om den här filmen The Miseducation of Cameron Post som går på bio nu. Jag vet inte hur länge den kommer att gå. Men, för att de går ju oftast inte så länge de här ungdomsfilmerna.
Nej,
men,
det är lite trist men så är det ju.
Så den vill jag i alla fall rekommendera. Man ska gå och se.
Går den på SF eller går den på...
Den, på, jag tror, vi såg den på SF faktiskt. Och sen tror jag att den kan gå på Folkets Bio också.
Ja.
Men det låter jag vara osagt.
Precis. Men kolla in den.
Ja, kolla in den filmen. HBTQ.
Yes.
Mm.
Det är ett tema vi gillar.
Det gör vi. Och det kommer nog hålla lite utkik. För det kommer nog komma ett avsnitt om det.
Tio.
Längre fram här.
Mm. Vi har gjort ett.
Jag har gjort ett som blev väldigt populärt faktiskt. Så då tänker vi att det är...
Ja.
Det är alltid kul, det kommer ut rätt så mycket böcker och nu så känns det ju som att snart har ju alla böcker anpassat sig efter normen.
Ja, ja. Precis. Du, ska vi köra igång?
Ska vi köra igång? Vill du börja kanske idag?
Ja, men jag kan börja. Jag kan bara prata om en av mina ganska favoritböcker, men jag tyckte den var sorgligt bra. Den första delen i en trilogi kan jag säga då.
Mm.
Som utspelar sig under den viktorianska eran i England. Så det här slutet på 1890-talet. Men boken börjar faktiskt inte i England utan i Indien. 1895 befinner sig en ung kvinna som heter Gemma Doyle. Hon är född och uppvuxen i Indien för att England hade ju då, det är ju inte bara England utan de hade ett helt brittiskt imperium.
Mm.
Där Indien var en ganska viktig beståndsdel i det imperiet då. Och hon bodde tillsammans med sina föräldrar. Hennes bror Tom bor i England. Han är några år äldre än vad Gemma är då. Och boken var ganska dramatisk med att Gemmas mor dör under väldigt dramatiska omständigheter och väldigt mystiska omständigheter också, för att precis innan mamman dör så får Gemma en vision med ganska så konstiga märkliga grejer som händer i den här visionen. Och hon fattar liksom inte riktigt vad det är hon ser. Det får man sin förklaring kommer för senare.
Mm.
För att dels det som mammans död leder till primärt, det är då att Gemma skeppas hem till England. För att, så är det ju, Gemma tillhör ju då överklassen och det primära grejen för en kvinna i överklassen är inte att utbilda sig egentligen utan att bli lämpligt hustrumaterial.
Mm.
Helt enkelt. Så hon sätts på en internatskola som heter Spence. Där överklassen har skickat sina döttrar sedan väldigt många år tillbaka. För att just göra dem till bra hustrumaterial.
Mm.
Men Gemma är ganska upprorisk. Och hon har en stor frihetslängtan. Hon tycker att de här sociala konventionerna som bara tycks gälla för kvinnor. Stör hon sig väldigt mycket på. Och det dröjer inte speciellt länge för hon får kontakt med tre andra tjejer. Det är Felicity Worthington, Pippa Cross och Anne Bradshaw.
Det är coola namn. Jag bara... Bokens namn och författare.
Oh, det har ju totalt glömt på
att säga. Men jag tänkte bara kan slänga in det nu.
Ja. Den heter alltså Ögat över månskäran. Av Libba Bray heter hon som har skrivit
just
det.
Mm. Mm.
Det finns två delar till då, som också är extremt bra. Och de här fyra kvinnorna, de blir ju då väldigt tajta. För att alla de här tre andra tjejerna, de har också en väldigt stor frihetslängtan och känner sig ganska kvävda av sociala konventioner, precis som Gemma gör. De upptäcker en parallell verklighet. En parallell dimension. Som av några olika anledningar Gemma tycks ha tillträde. Och det är hon som kan öppna upp till den här världen. Och där råder inga regler. Där kan de vara sig själva. Där kan de liksom känna den här friheten som de längtar efter hemma i vår värld.
Mm.
Men såklart, den här världen är ju inte helt ofarlig. Och hur långt är man villig att gå? Dels för att bevara sin vänskap, men också för att ha den här stora friheten. Är det värt att riskera sitt liv för, till exempel? Den är så cool, den här scenen.
Den låter så helt...
Den har hyllats,
den här vill jag definitivt läsa.
Den har hyllats som en av de absolut bästa feministiska fantasy-scenerna genom tiderna. Den ligger upp liksom på flera listor om och om och om igen. Och jag kan förstå varför den gör det, för den är så satans välskriven och intressant. Och det är coola karaktärer. Det är spännande och det är mycket sådana här sociala kommentarer om just det viktorianska England som jag älskar att läsa sådana böcker.
Ja, men det är, faktum är att det är ganska många som kommer till oss och som vill ha det historiska perspektivet i böckerna, som gillar det. Så det är jätteuppskattat.
Mm.
Jag bara fick lite så här vibbar av den här... nu har jag glömt... När är den skriven?
Den kom... Jag ska bläddra fram här sen den är skriven. På svenska så kom den 2007. Men den publicerades på engelska 2003.
Just det.
Mm.
Men jag fick lite sådana vibbar av den här svenska fantasy-serien. Av Elfgren...
Av Mats Strandberg och Sara Bergman-Kallgren. Tänker du på Cirkeln?
Ja, precis. Det var någonting i känslan med den. Men den kanske inte alls har någonting...
Den har ju... den skiljer sig i och med att det här handlar väldigt mycket om sociala konventioner och regler och sånt där. Så känner jag att engelska serien är mer... Alltså den är ju grundad i vår tid.
Ja, absolut.
Där det andra regler råder. Men just den här kamratskapen som är mellan de här tjejerna och vänskapen, den är ju väldigt väsentlig för boken.
Mm. Och just den här parallella världen tycker jag verkar också så spännande. För går de in och ut i den världen? Så att, så att du får uppleva liksom kolonial-Indien en hel del.
Ja, framförallt i början är det det.
I början,
Men sen utspelar sig boken till stora delar mest i England.
I England,
bok två, så alltså, det är väldigt skiljigt sammanvävt då, för att det som börjar i Indien får då en fortsättning i England.
Okej,
Det är vissa grejer som händer innan som får liksom efterspel i England. Framförallt genom en karaktär som heter Kartik.
Mm.
Som de stöter på då i England. Men han är ju då från Indien från början.
Så det var spännande låta.
Väldigt spännande.
Indien är ju komplext, verkligen. Oh ja. Jag har faktiskt varit i Indien och man ser ju väldigt mycket av det koloniala i Indien fortfarande.
Mm.
Och de har ju enorma problem när det gäller mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors rättigheter.
Jajamän.
Mm. Så där är ju... Just nu en ung indisk kvinna som gör ett stort uppror. Jag vet inte om du har läst om henne.
Oh ja.
Ja. Mm. Ja, men den boken låter mycket spännande.
Yes.
Men jag har också en riktigt spännande bok. En debut av Cara Delevingne. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det uttalas. Cara Delevingne.
Kanske.
Ja.
Mm. Vi skriver ju ut det på så att ni vet hur det står. Exakt. Vi söker efter boken.
Det är alltså hennes första bok och hon har jobbat som modell i några år.
Ja.
Jag tror att hon är 25 nu när hon debuterar med den här boken och har varit modell sedan hon kanske var så här 15-16.
Mm. Mm.
Men också skådespelare och hade ju huvudrollen i Paper Towns.
Okay.
Har du sett den?
Inte sett den, nej.
Nej, det är ju John Greens bok.
Ja, då är
och filmen är faktiskt riktigt bra.
Okej.
Okay. Så den... Lite flagga för den också.
Ja.
Cara Delevingne är också tillsammans med en annan skådis och modell. som jag nu har glömt namnet på.
Okay.
Men vi ska gå till boken. Bokens titel heter Mirror Mirror på engelska. Det här är en översättning jag har läst. Jag har faktiskt läst den på svenska. Spegel, spegel. Riktigt snyggt omslag här också är det på den här boken. Så den var ju direkt så, den här vill jag läsa. Mirror, mirror, eller spegel, spegel, det är ju namnet på ett band.
Okej.
Och boken handlar ju ganska mycket om musik och musikvärlden.
Okej.
Men det handlar om ett gäng, personerna här, Red, Leo, Rose och Naomi, som faktiskt har ganska tufft under sin skoltid, allihopa. Utanför, mer eller mindre allihopa, och har tuffa föräldrar, alltså förhållanden hemma, familjeförhållanden. Så det här bandet, när det bildas, så blir det ju som en, alltså hela den verklighet som har varit så deppig, trist, ett sökande efter identitet och vänner, kanske flykt från hemmen. Det blir den här liksom underbara gemenskapen. Och de är extremt kreativa, skriver sina egna låtar och så. Och det går bättre och bättre för dem. Och en av de här personerna då, alltså huvudpersonen, den skrivet i jag-form då, berättande. Och det huvudpersonen heter Red. Och det är faktiskt oklart i boken. När man läser den så förstår man inte riktigt om det är en tjej eller en kille.
Nej, det kan vara både
och det gillar jag verkligen. Jag gillar att det är så. För det blir verkligen så här HBTQ-känsla över det. Att det är, det är faktiskt oviktigt. I sammanhanget. Jag gillar att hon testar den grejen, författaren då. Men det som först känns som en kanske vanlig ungdomsbok, det ändras ganska snabbt när Naomi försvinner. Naomi har försvunnit ganska många gånger, förstår man, att hon ringer hemifrån och så. Men den här gången så kommer hon inte tillbaka. Och det går så pass lång tid så att de väljer in en ny gitarrist i bandet. Och de, i och med att de har ganska stor högt tryck på sig för att det går så bra, så folk vill att de ska spela och de har en stor liksom fanbase eller vad man ska säga. Det blir ganska snabbt in i boken, så att jag kan avslöja det, så hittar man Naomi. Och hon är alltså halvt ihjälslagen, kan man säga.
Hon lever.
Men hon ligger i koma på sjukhuset. Och när de liksom börjar undersöka henne, eller så när de besöker henne väldigt mycket på sjukhuset, de här bandmedlemmarna, hennes kompisar. Och Red råkar se att hon har en tatuering. Och hon har ju aldrig sett en tatuering innan. Och i samma veva som detta så råkar han se att det är någon som har tagit över hennes namn på Spotify, eller hennes konto. Och börjat lägga upp egna låtar. Så han börjar nysta i det här. Och då förstår de att hon har haft någon relation. Och att egentligen det här att hon var så personlighetsförändrad var att hon egentligen var väldigt, väldigt kär. Alltså, och han börjar förstå det. Han börjar tänka, eller hen börjar, man börjar tänka tillbaka. Så det här blir helt plötsligt en thriller, kan man säga, i boken. Och den är otroligt spännande. I början lite segare, men sen så tar den fart ordentligt. Och jag är så jätteimponerad av hur hon har byggt upp boken. Hon hade kunnat fördjupa karaktärerna lite grann. Det är väl kanske det jag saknar, men annars så har hon gjort en lysande debut faktiskt.
Intressant. Jag blir sugen på det sen, just för att jag är extremt intresserad av musik och spelar själv. Så att den vill jag kolla in. Utan vidare tvekan. Annars tänkte jag liksom det här spegel, spegel. Nu blir det liksom fairy tale.
Spegel
på vägen där och så vidare.
Nej, den får ju en vändning ganska snabbt i boken. När det blir som en gata som ska lösas, man säger så.
Coolt. Jag hoppar vidare. Jag tänkte ta en bok som inte utspelar sig i någon parallell verklighet den här gången då, utan allra högsta grad då i Sverige, i Stockholm. Denise Rudberg har skrivit en serie som jag tyckte var jättekul att läsa, som heter Tillsammans-serien.
Ja, är det den serien?
Jag gillar den.
Hon skriver jättebra ungdomsböcker, tycker
alltså, jag tyckte sådär, liksom, jag känner igen hennes namn för att hon har skrivit för vuxna tidigare då. Och jag tänkte liksom, okej, det är många som läser henne då på vuxensidan, men det är, liksom, där skriver hon ju Ganska mycket chick lit brukar man kalla det för. Jag tänkte, ja men den, liksom, den klämmer jag på ett par timmar, tänkte jag, den här boken då. Och började läsa den och kunde inte lägga ner den. Jag läste den i ett svep. Tyckte den var jätteintressant och ville verkligen veta vad som händer med de här personerna som befolkar den här boken då. Det är tre personer som träffas av en slump, kan man säga. Det är Alexander som kommer från väldigt förmögna omständigheter. Pappan jobbar på utrikesdepartementet och har varit ambassadör. Under ganska många år sedan har bott utomlands ganska länge. Nyligen kommit hem till Stockholm. Går på privatskola. Sen är det då Jakob som är en väldigt sportig kille. Som har en mamma som jobbar som tv-producent. Och sen är det Teresa som bor tillsammans med sin pappa på en husbåt. Och hon har förlorat sin mamma. Mamman har dött av cancer. Så de är supertajt med sin pappa då. De träffas på grund av att Jakobs mamma ska göra ett matlagningsprogram. Och då vill hon ha ungdomar som är med i det matlagningsprogrammet.
Ja, jag har läst den här boken.
Japp.
Ja, nu. Ja, det är ute på Djurgården där.
Japp.
Ja.
Och de blir då, de hamnar i samma grupp. Och de ska då laga mat tillsammans och de kommer från väldigt olika omständigheter, men de blir jättesnabbt väldigt nära vänner. De tycker det är roligt att hänga tillsammans och de börjar träffas såklart utanför det här tv-programmet också då. Det som jag tycker är så jättefint med deras vänskap är att den är både trevande och väldigt hardcore, kan man säga, för de känner varandra väldigt snabbt och många av dem har ju då, framförallt Alexander och Therese, har ju då ganska mycket jobbet i bagaget som kommer fram då. Och jag tycker det är så underbart karaktärsdriven. Jag vill verkligen så här veta hur kommer det att gå för de här tre ungdomarna. Det tycker jag är det absolut starkaste med boken. Det är sån här, man bryr sig om dem.
Ja, och jag gillar ju också att den är liksom lättsam. Alltså hennes böcker, jag läste den här barista-serien och den också.
Den har inte jag läst faktiskt. Men
den är jättebra. Alltså, ibland så försöker jag rekommendera den.
Mm.
Men jag tror att det är lite omslaget. För att både den barista och denna har ju några år på nacken. Så de säger, och det går inte att beställa nya heller.
Nej.
Så det är verkligen synd. För att jag tycker inte alls, när jag läste den här för kanske ett halvår sedan. Så alltså den här tillsammans. Så tyckte inte jag att... Jag kände inte att den var... Alltså att den hade åldrats på det sättet.
Nej,
utan den kändes ju hur liksom samtida som helst.
Ja. Alltså det är väldigt så här, hon skriver väldigt mycket så att det ska vara liksom, det är människorna som är i boken som man ska känna någonting för. Det är hon jätteduktig på.
Hon är jätteduktig och det blir aldrig tungt, och det är det jag gillar, för jag tycker många ungdomsböcker har en tendens att bli lite för, alltså det är ingenting som lättar upp, utan det blir lite för tungt ibland, kan jag tycka. Det har jag ju nämnt tidigare.
Ja, precis.
Vi behöver liksom lite hopp och lite ljus i böckerna.
Exakt.
Men då kanske jag ska gå över till
till det.
Apropå det här med att ha lite ljus i mörkret.
Japp.
Så har jag läst Maria Frensborgs Mina smala axlars längtan.
Mm.
Och Maria Frensborg, hon är ju känd lite grann för de här böckerna, Sorken-böckerna, Ellen och Sorken.
Mm.
Det här är hennes första ungdomsbok.
Japp, det är det.
Och jag tycker hon gjorde en strålande debut, måste jag säga.
Jag läste också den för ett tag sedan. Kom den 2017 eller 2018?
2017.
Ja. Kastade mig över den just för att jag gillade titeln väldigt mycket. Mina smala axlars längtan, som är från Victoria Södergran. Tror jag det är från en dikt.
Det kan mycket väl stämma i. Jo, men det är det ju.
Som jag kunde för att jag har sett Fucking Åmål.
Vad sa du att hon hette? Södergran?
Södergren. Edith Södergran heter hon, förlåt.
Edith, lilla Edith. Ja. Yes.
Vad handlar den om?
Jo, den här boken handlar om Magda som har börjat ettan natur på gymnasiet.
Mm.
Det känns säkert aktuellt för många av våra ungdomar att läsa om just det.
Ja.
Och hon känner ju att hon har gått i samma spår nu. Hon vill att det ska hända något nytt.
Mm.
Hon har ju en jättefin kompis som heter Petra.
Mm.
Men det är bara att hon är trött på henne.
Ja.
Och hon vill ha det här, hon vill ha en kick, hon vill ha spänning. Hon har gått ut högstadiet, hon känner nu det är nu för livet börjar ta fart.
Mm, precis.
Hon skriver väldigt mycket.
Ja.
Och hon känns ju som en sån här lite kulturell person. Mm. Det är lite därför jag gillar boken också. För att det är rätt många såna härliga referenser till författare och så här. Men det som händer i början då är att hon har ju, som jag ser det, liksom lite flyt. För hon får en hemlig inbjudan.
Precis. Till ett...
Ja, den här kvinnliga gymnasieföreningen heter den. Men inte bara det, utan hon blir också inbjuden att skriva i skoltidningen.
Yes.
Och då stöter hon ju på, ganska snabbt i boken, så stöter hon ju på Jens.
Japp.
Som hon blir stört förälskad i. Så förälskad så att hon nästan direkt börjar liksom halvstalka honom. Hon tänker på honom dygnet runt.
Japp.
Och Petra kan inte riktigt förstå. Hon tycker att han är, det här är en emo-tönt, tycker hon om honom. Precis. Medan Magda typ hyllar honom som en, känns som en liten gud för henne på något sätt.
Precis.
Och de träffas ju på så här små möten.
Redaktionsmöten.
Och hon står sig ganska bra där i konkurrensen direkt. Hon är ju riktigt duktig på att skriva.
Visst.
Och det är kanske inte riktigt så att han låter det komma fram. Han har ganska stort ego.
Han är väldigt egotrippad.
Och lite så tjejtjusar får man känslan av. Det figurerar en hel del tändsticksaskar där det kommer små kärleksmeddelande som dimper ner och väcker väldigt mycket hopp då hos Magda. Och Petra, som är den här stabila vännen, hon står ju på håll och ser liksom allt det här hända. Hon ser ju att Petra blir mer och mer, eller att Magda blir mer och mer besatt.
Ja.
Och den här kvinnliga gymnasieföreningen som verkar ganska spännande i början. Den börjar också ställa massa lustiga krav. Hon ska göra massa ganska sjuka saker.
Ja.
Nu vill inte jag avslöja för mycket.
Vi ska hålla
det känns
lite
som att jag är redan där liksom lite grann. Men vi avslöjar inte så jättemycket mer. Men den här boken, där finns också en komplex, jobbig relation till Magdas mamma som faktiskt har psykiska problem. Men boken har hela tiden det här, ändå en lättsamhet och driv framåt. Och det, så att jag
gillar just det här också, att det visar också just hur jobbigt det kan bli med för den kompisen som står utanför när det börjar hända massa saker i ens bästa kompis liv, och står man då och kan liksom inte riktigt hantera det här. Man vet inte hur man ska kunna liksom få tillbaka sin kompis. För att Petra, hon tycker ju att Magda är som, herregud, du har ju slutat tänka.
Och hon väljer ju dessutom andra kompisar framför henne.
Precis.
Det är inte så att hon bjuder in henne till att vara med, utan hon känner sig helt plötsligt liksom så privilegierad på något sätt att hon får vara med där och hon har det här. Och då är det inte heller lätt kanske att vara bara den här snälla kompisen och stöttande kompisen. Så hon blir ganska sårad.
Precis. Peter. Jag tycker det är ganska skönt med sådana karaktärer som är lite tölpaktiga också. Så, de får inte vara totala svin, men liksom lite mer så här komplicerade. Och...
Ja, verkligen. Det är inte så här guldskimrande, utan den känns ju väldigt så, som att det här hade lätt kunnat hända.
Ja.
Det mesta som händer i boken. Så.
Precis.
Ja, men den är jätteläsvärd. Mina smala axlars längtan.
Ja.
Maria Frensborg, också jättehärligt omslag på den.
Ja, det är väldigt snyggt.
Cyklande person med härliga lockar. Och, snyggt omslag.
Saker som skulle kunna hända är det inte så mycket av i sista boktips.
Nej, det är
din en av mina grymma tips att här från en ganska gammal bok då. Första boken om Percy Jackson, som några av er kanske känner till. Alltså Rick Riordan, som har skrivit de här böckerna, har skrivit väldigt många böcker. De har en tendens att liksom locka till sig folk som antingen älskar dem tok mycket och läser dem med brinnande frenesi. Eller så gillar man dem inte alls, och det blir ju helt okej också. Den här boken då, den första scenen är då Percy Jackson, huvudperson. Han växer upp i New York. Han har ganska stora problem, kan man säga. Han har både ADHD och dyslexi. Han har blivit utsparkad från väldigt, väldigt många skolor. Men nu går han på en väldigt bra skola där han faktiskt trivs ganska bra. Han har bra lärare. Han har en väldigt tajt kompis i en kille som heter Grover. Som han tycker väldigt mycket om att hänga med då. Boken börjar med att de ska göra en utflykt till ett museum. Där de har en grekisk utställning. Alltså grekiska statyer. Och de har då en lärare som är med som är helt sorglig på att levandegöra liksom grekiska gudavärlden och så vidare. Men det börjar hända saker ganska snart. Percy råkar träda in i ett rum där de håller på och bygga om. Och där väntar hans matematiklärare på honom. Och framför hans ögon så förvandlas hon till ett ganska omänskligt monster. Som försöker ta död på honom. Och det är ganska så här rude awakening brukar man prata om. Ett bryskt uppvaknande. Att Percy får ju då veta att det hände faktiskt. Din matematiklärare försökte ta död på dig för att hon var en furia. En varelse från den grekiska gudavärlden. Och en sak till. De grekiska gudarna är faktiskt högst levande. Mm. Olympen bor ju då, ligger ovanför Empire State Building. Och Percy bara, ja det var ju lite mycket där. Tycker han. Han börjar på ett läger för halvblod. För att Percy är då, han har ju då en mänsklig mamma. Men pappan är ju då en av de grekiska gudarna. Ska låta vara osagt vilken gud det är. Mm. Men på det här läget är både då andra barn. För att de grekiska gudarna har väldigt många barn.
Mm.
Väldigt, väldigt många barn. Och såklart föräldrarna, de grekiska gudarna, ligger ju ofta i fejd med varandra. Deras barn kommer inte alls jättebra överens. Men Percy, han trivs ganska bra på det här läget. För plötsligt så märker han ju då att ja, men min dyslexi beror ju på att mina ögon är ju inte inställda. Min hjärna är inte inställd på det engelska språket utan på gammal grekiska. Så är det grekiska bokstäver.
Cool.
Reads like a breeze.
Mm.
Hans ADHD, det är ju för att han har han ska kunna slåss snabbt. Mm. Är du ett halvblodsbarn så är det inte bara gudarna du ska ta hänsyn till utan alla de här monsterna som finns i den grekiska mytologin. De är ute efter att döda dig.
Mm.
Raskt. Så du måste kunna försvara dig. Så därför, han får lära sig att slåss ganska mycket på det här läget. Men också lära sig väldigt mycket om den grekiska gudavärlden. Sen är det en grej. Zeus, den största guden av dem alla, blir av med sin lightning bolt, alltså sin åskvigg. Och av någon anledning så tror Zeus att det är Percy som har tagit den. På grund av vem Percys pappa är. Och nu är han tvungen att skaffa tillbaka den här. Till sin hjälp så har han Grover, men också en tjej som heter Annabel Chase, vars mamma är Athena, eller Athena, visdomens gudinna. Och de tre ska då ges ut på en quest för att hitta Zeus och Skvig.
Okej.
Okay. Och de utsätts då för många faror som gör att de svetsas ju då samman jättetajt. De är väldigt goda vänner och som kan lita på varandra i vått och torrt. Och det kommer de behöva. För att de kommer ju då att råka ut för jättemånga faror. Det är en bok som både handlar om tajt vänskap, varför man behöver det, och framförallt då är det ett superspännande äventyr.
Fantastiskt.
Som spänner över 5 böcker om man nu skulle orka läsa.
Ja, men den är ju nästan lite kult. Känns
den
det
är
som.
Lite kult.
Den serien. Det är den mest populära också av Rick Riordan skulle jag säga.
Ja, det är väldigt så här. Man har börjat mixa med lite kul grejer i de senare också.
Ja, men just det här med de grekiska gudarna, det lockar ju.
Ja, jag tycker
det lockar alltid på något sätt. Mm. Och faktiskt yngre människor också.
Ja, visst.
Brukar gilla det.
Så kolla in en född till hjälte av Rick Riordan. Ja.
Yes. Ja, jag har ju då läst en bok av författaren Susanna Martelin. Och jag har faktiskt inte tagit reda på om hon har skrivit några andra böcker.
Jag vet inte det heller. Jag började läsa på den boken när den kom. Och jag vet inte.
Du fastnar inte riktigt, va?
Jag fastnar inte riktigt för det, men jag kanske fastnar nu när du ska prata om den. Det brukar bli så att jag går tillbaka och liksom läser om testar igen.
Alltså jag tycker om språket i boken.
Har vi sagt vad den heter?
Ja, alltså så långt vi kan följas av Susanne Martelin. Jag valde den här boken för att den här handlar om vänskap. Den handlar verkligen om vänskap.
Ja, det gör den verkligen.
Den handlar ju om Alex och K. Som ju visar sig heta Kristoff då.
Japp.
Så man får veta det lite längre in i boken. Väldigt tidigt i boken så får man veta att K har gått bort, helt enkelt.
Dött.
Har dött. Och sen är boken uppbyggd kring det här att man får följa deras liv under högstadiet. Mm. Hur deras vänskap utvecklas. Mm. Alex är ju en stalltjej. Så deras bok är lite, det är lite otippad vänskap kan man säga. För att hon, hon är extremt duktig på att prata med hästar.
Mm.
Så hon kan liksom omvända jätteaggressiva hästar. Mm. Och det är ju det hennes liv handlar allra mest om. Hon är i stallet helt enkelt och jobbar hårt med det. Mm. När hon inte är i skolan. Medan K... Mm. är jättekonstnärlig.
Ja.
Och han älskar att fotografera.
Mm.
Och boken börjar ju med att han, de kör genom stan och han tar med henne till ett, liksom ett låst hus, låser upp och så går de in och sen är det ett stort vitt rum och han visar att här ska jag ha min första riktiga utställning.
Mm. Precis. Det är en stor grej för honom.
Ja, så att boken handlar ju en hel del om fotografi och konst och så och deras samtal kring det. Men även om hästar.
Mm.
Och det tycker jag är lite...
Väldigt
alltså jag gillar att det är lite otippat. Och jag vet ju att det är många som, alltså, som älskar hästar och har det som sitt liv.
Ja.
Så därför tycker jag lite roligt att det kommer en bok som faktiskt har det innehållet. Vi har inte så många ungdomsböcker om det.
Nej.
Utan de vi hade, de har vi gallrat ur för de var för gamla.
Ja, men det har kommit lite mer liksom, renodlade hästböcker som är svinbra.
Ja, i alla fall... Alex har en pojkvän som heter Rick som finns med och stöttar henne under hela boken. Men det som händer i... Det här är också en bok om sorg.
Mm.
Och att man har en tendens att dra sig undan. Mm. Så det handlar ganska mycket om det också.
Ja.
Att det är svårt att förhålla sig både till mamman och till pojkvännen under detta då. Men den här boken har också, precis som den här första boken pratar om, så snabbt så blir det liksom lite gåtfullt.
Ja,
för att
visst.
Man vet inte varför K mår dåligt.
Nej.
Och det är lite frustrerande för att det är hela tiden så att när de pratar, när det händer saker så slutar han alltid att prata. Han säger aldrig... Alltså det är jättesvårt för henne i början av deras vänskap att få någonting ur honom.
Mm.
Så hon vet ju inte egentligen hur han mår. Nej. Hon bara märker att han reagerar inte som andra när saker och ting händer.
Ja.
Bland annat när de är ute och har någon kväll med kompisar vid någon sjö så är det... Och folk blir jätteonykter. Det är en tjej som blir väldigt, väldigt onykter.
Mm.
Och hon liksom svimmar av.
Mm.
Och han ser en och han kan direkt säga att men det här är allvarligt läge och vi måste ringa ambulansen. Och det, men de går ju på högstadiet. Så att han känns ju som att han är ju egentligen mycket, mycket mer mogen än de andra.
Mm.
Och redan där så får man ju en känsla av att det är någonting som inte stämmer med honom. Han är helt olik de andra trots att han är lika gammal.
Och intressant.
Det gör ju att man drivs, alltså man får ju liksom en lust att fortsätta läsa boken för man vill ju veta.
Ja.
Och man får också, faktiskt tycker jag just i den här boken, så tycker jag att hon är lite bättre på att just bygga upp karaktärerna så att du får en känsla för dem som personer.
Ja.
Att de är ganska sympatiska bägge två.
Mm. Ja.
Och du vill veta mer om dem.
Ja,
absolut. Så att, absolut värd att läsa. Så långt vi kan följas av Susanna Martelin.
Japp.
Det var ju det vi hade att bjuda på idag.
Ja, Martin. Precis. Det var det.
Och nästa poddinspelning, då kommer vi att ha lite några av våra härliga ungdomar med, eller hur?
Yes,
det kommer vara några högstadieelever som du har bjudit in, va?
Ja. Jag har träffat två som läser väldigt mycket.
Mm.
Som vi ska förhoppningsvis få till ett avsnitt som handlar enbart om fantasy. För de läser väldigt mycket fantasy. Så nästa gång blir det väldigt nördigt. Det känns fantastiskt kul. Jag längtat efter.
Jag tror att det är efterlängtat också.
Ja.
För att vi har ju, kan vi säga att vår fantasy sci-fi hylla är ju nog... Den tillsammans med engelsk hyllan är ju det som folk läser mest skulle jag säga.
Japp. Mm. Precis. Ja, men... Så att...
Då tackar vi för oss.
Ja, på återhörande som man brukar säga i radion då.
Ha det fint.
Ha det fint. Hej, hej. Where is it written that all our dreams must be small ones?
Mm.